Vi varnar känsliga lyssnare för dagens avsnitt. Våld mot både människor och djur kommer förekomma.
Hej och välkomna till Krimkalenderns mord eller godis 2021.
Välkomna.
Jag heter Sofia.
Och jag heter Jenny.
Och nu är det alltså dags för mord eller godis igen, som vi har valt att kalla vår liksom Halloween-tjofräs. För det är ju Halloween.
Det är det ju.
Och vi kommer göra ett fall
i flera delar.
Så den första delen kommer idag och den andra kommer imorgon.
Och sen hur många det blir vet vi liksom inte än.
Och vi har ett Instagram-konto som heter Krimkalendern. Det får ni jättegärna följa, för att där lägger vi upp bilder som har med varje fall att göra.
Och vi skulle ju bli jätteglada om ni vill gå in på vår Patreon-sida. Där kan man nämligen gå in och bli månadsgivare. Och det gör ju att vi då har möjlighet att göra fler avsnitt åt er här i gratisflödet. Och som tack så lägger vi ut ett bonusavsnitt i månaden på Patreon för våra patrons. Som tack, de månader vi inte släpper ordinarie avsnitt helt enkelt. Så jättegärna gå in på patreon.com/krimkalendern. Redan nu så finns det 8 bonusavsnitt som man får ta del av.
Jajamensan. Och idag har vi en gäst, David Oskarsson. Välkommen.
Tack så mycket, tack.
Ja, du är ju bland annat känd som manusförfattare för x antal poddar.
Så är det. Jag skriver primärt för Dan Hörnings poddar Seriemördarpodden och Massmördarpodden. Men jag har även skrivit för Palmemordet. Och så har jag medverkat till lite saker som Fan of History och även podcasten Något Kaiko med Dava Persson och Brutti Kung Tutti Holmberg.
Just det. Palmemordspodden visste jag faktiskt inte om att du hade varit med och...
Där har jag skrivit en avsnittsserie om 5 avsnitt om Hans Holmér. Som alltså kontinuerligt utökas.
Ja.
Men jag har skrivit ganska mycket om Hans Holmér till Palmemordet.
Och är man en Krimkalendern-lyssnare så kanske man känner igen din röst. För du var ju faktiskt med i avsnittet från den 22 december, 24 brott i jul 2020. Silence of the Lambs, som vår liksom filmexpert, där du pratade lite om Buffalo Bill och inspirationen till filmen och skåd. Det var jättemycket intressant information.
Ja, jag fick verkligen mitt lystmöte när jag kunde babbla på om saker relaterade till När Lammen Tystnar.
Fantastisk film.
Det var toppen.
Film också.
Och Thomas Harris och...
Det var jättekul att ha dig med där faktiskt. Mm. Det gav liksom en annan liten flair till avsnittet.
Verkligen. Jättekul att vara med.
Och nu så ska ju vi då köra ett avsnitt där både... Det brukar ju vara liksom att jag och Jenny inte vet varandras fall. Nej. Men nu har vi ju skrivit varsin del av ett och samma fall som vi också gjorde till midsommar.
Ja, så att idag vet vi.
Så idag vet vi, men det var ju därför vi kände att då ville vi ha en tredje person, så du vet inte.
Det ska bli väldigt spännande där. Se om jag ens känner igen det ni ska berätta om.
Ja, det är inte ett... Jag säger i alla fall att det är inte ett helt okänt fall i alla fall.
Nej.
Så det finns ju risk för att du känner till det. Men så där på rak arm att du inte vet känns ju roligt. Ja, ska vi köra eller?
Ja.
Jenny?
Ja, jag kör.
Det är du som börjar.
Det är
du kör det här avsnittet, Jennys avsnitt. Så.
Jajamensan. Vi befinner oss i Polen. Mer bestämt i landets näst största stad, Krakow.
Ja, det kan vi ju säga, att vi har ju avslöjat i alla fall för David att så här, det kommer vara i Krakow. Ja. Så att har du någon rolig anekdot från Krakow eller lite funny fact eller någonting, så kan du ju ta med det. Ja, så pass mycket vet du.
Ja, men inte mer än så.
Inte mer än så. Ingen aning om annat.
Det är lite roligt.
Efter andra världskriget så infann sig en lång period av återuppbyggande. Alltså att bygga upp och laga sönderbombade städer, vägar och broar och flygplatser. Inte minst Östeuropa som hade drabbats fruktansvärt hårt av kriget och där länderna redan från början var väldigt, väldigt fattiga. Återhämtningen från första världskriget var inte ens över när nästa världskrig kom. Därför handlade 50-talet Europa alltså mycket om återuppbyggnad. Det blev också i mångt och mycket ett årtionde med rätt konservativa värderingar. Familjen stod i fokus. Kvinnorna skulle gärna vara hemmafruar och så vidare. Men efter 50-talet kom det mer frisläppta 60-talet när saker ifrågasattes och började vändas och vridas på. Ekonomin i Europa och i USA boomade. Medelklassen växte och elektriska maskiner som disk- och tvättmaskiner, brödrostar och så vidare blev vanligare. Men allt det här gällde mer Västeuropa än Östeuropa. Östeuropa var i stora delar mer skadat av kriget och de hade inte hunnit lika långt. Så 60-talet i Östeuropa handlade inte lika mycket om att ifrågasätta politik och sätt att leva. Men det handlade mer om att liksom stabilisera sig efter kriget. Mm. De låg ungefär 10 år efter, sägs det.
Ja, väldigt intressant att höra om det. Du berättar om 50-talet också. För det är ju någonting jag i alla fall främst förknippar med USA. Mm. Det här liksom glorifierade hemmafrulivet och de här bubbliga tjocka kylskåpen. Så man kan tänka sig att det inte var exakt likadant över hela världen som du berättar nu.
Nej, jag relaterar nämligen också till den första beskrivningen som du hade, liksom, och det boomade och liksom, hushållsartiklar och alla de här grejerna.
Och de här färgglada reklamaffischerna som man kan se framför sig med kvinnor i förkläden och så.
Precis.
Ja, nej, men det är klart att så var det nog inte överallt.
Nej.
Och ganska logiskt också varför. Mm. De hade fokus på annat. Ja. Behövde det liksom.
Mm.
Ja, för att till exempel i mataffärerna så var ju hyllorna ofta tomma i Östeuropa. Folk fick köa i timmar och om de hade tur så kunde de liksom köpa i alla fall hälften av vad de hade på sin lista. Arbetarlönerna var låga och utländska produkter var bannlysta. Men att utvecklingen i Östeuropa inte hade kommit lika långt som i Västeuropa och USA, det betydde inte att den inte fanns alls. Hippiekulturen började växa lite även i Östeuropa och i Polen. Östeuropa började få mer insyn i väst. Jazzklubbar, biografer, författare, diktare svepte som en vind med nya influenser över Polen. Även om det var mer en bris än en storm. Men undantaget var Krakow. Där blåste det i alla fall en förändringens friska vind och inte bara en bris. Krakow är Polens näst största stad, som vi sa, med ungefär 760 000 invånare. Och räknar man hela storstadsregionen så är invånarna 1,5 miljoner. Och om man vill se det framför sig hur mycket det är, så har Stockholm 975 000 invånare i liksom själva stan och totalt 2,4 miljoner.
Så att i hela storstadsregionen.
Ja, så Stockholm är alltså större. Mm. Men som jämförelse har Göteborg 580 000 invånare. Det vill säga Krakow är liksom mittemellan Stockholm och Göteborg i storleksordning. Mm. Och störst är huvudstaden
Warszawa!
Krakow ligger i södra Polen, ungefär 30 mil söder om Warszawa. Den gamla delen av Krakow, alltså deras gamla stan, är sedan 1978 med på världsarvslistan. Krakow var en av de städer som klarade sig bäst rent byggnadsmässigt under andra världskriget. Förutom broar och flygplatser som bombades så klarade sig staden faktiskt helt utan skador. Krakow är känd som en av de vackraste städerna i Europa. Vissa säger att det är en av de vackraste i hela världen.
Mm-hmm. Jag har aldrig varit där.
Inte jag heller. Har du varit där, David?
Det har jag inte, men jag har ju sett bilder och det ser ju väldigt fint ut.
Ja, men verkligen.
Mm.
Det är fullt med så här historiska sevärdheter, arkitektur, konst och jättemycket statyer.
Det är det ju då, alltså jag tänker om arkitekturen är ju kvar då, ja. Om den inte blev sönderbombad.
Precis.
För det är ju mycket det som har hänt i många andra städer. Mm. Att det liksom, de hade grejer fram till alla världskrig.
Mm.
Jag tror, utsågs inte Krakow år 2000 till Europas kulturstad eller något sånt? Jag tror det kan vara så.
Det
låter bekant. Men jag kan tänka mig det, för det sägs ju att det anses vara Polens kulturella huvudstad. Så att det låter rimligt. Det finns flera konstmuseer med fantastiska konstmålningar, bland annat Leonardo da Vincis porträtt som heter Damen med hermelinen, som ni kanske vet vilket det är.
Mm.
Men nu till själva fallet. Mitt på dagen, den 21 september 1964, är Helena Välgen på väg hem från jobbet som städare. Helena är djupt troende katolik och hon går nästan varje dag efter jobbet till kyrkan för att be. Och den här kyrkan som hon går till heter, om man översätter det, Jesu heliga hjärtas kyrka. Och ligger lite mindre än 1 kilometer från Krakows centrum i Gamla stan. Den här kyrkan är ganska liten, men den är väldigt vacker. Det är en stenkyrka med blyinfattade fönster i olika färger så att ljuset liksom faller in och speglas på väggarna. Och det är fullt med väggmålningar som föreställer Heliga Maria och olika helgon. Helena, hon har varit där så många gånger i sitt liv att hon skulle kunna rita kyrkans alla detaljer liksom utantill.
Mm.
Hon är 48 år gammal. När Helena är på väg att sträcka ut handen för att öppna den tunga dörren till kyrkan så hejdas hon av en bekant röst. Det är en vän som går förbi på väg till marknaden. Helena låter handen falla och de pratar en stund. Men dagen är kylig och de har båda saker att göra. De säger adjö och Helena går in. Hon tar ett djupt andetag och andas ut när porten går igen bakom henne med ett mjukt klick. Kyrkan är så fridfull och stilla. Den är också tom, så när som på en ung man som sitter i en av de bakersta raderna. Han har sänkt huvud. Helena tänker inte så mycket på honom när hon går gången framåt mot altaret. Men hon hinner se att han har ett rött märke på jackärmen. Och i Polen så är det ett märke som betyder att han är student.
Mm-hmm.
Väl framme vid altaret knäböjer Helena och sänker huvudet. Hon börjar be. Men hon hinner bara börja innan hon chockat känner hur hon får ett kraftigt slag i ryggen. Hon tappar balansen och kämpar för att hålla sig kvar i sin hukade ställning. Men hon ramlar. Hon vänder omtumlad och skrämd på huvudet och ser den unga mannen rusa ut genom kyrkan. Helena är livrädd. Var det mannen som hade knuffat henne och varför? Hon hade inget otalt med någon. Hon måste ta sig hem. På skakiga ben tar sig Helena ut. Där möter hon återigen på en bekant som är ute och promenerar med sitt barn. Vännen hälsar och är på väg att gå förbi men ser att Helena inte är sig själv. Vännen sakta ner på stegen och frågar hur det är fatt. Helena är likblek i ansiktet. Hennes bekant har aldrig sett Helena så här. Hon ser alldeles uppjagad ut. Helenas bekant hade sett den här unga mannen rusa ut från kyrkan och försvinna. Och när hon såg Helena komma ut strax därefter så undrade hon förstås om någonting hade hänt. Helena berättar om den unge mannen som hon tror hade knuffat henne. Nej, hon tror inte längre att han hade knuffat henne. Hon vet att han hade gjort det. Vem skulle det annars kunna ha varit? Helena har ont i ryggen och i höften, men övrigt är hon oskadd. Men medan Helena berättar det här så har hennes vän sett att hon har en lång reva bakpå liksom kappan i ryggen. Och hon berättar det för Helena. Att mannen inte bara verkar ha puttat henne utan också har rivit sönder hennes kappa. Nu blir Helena inte bara rädd utan också arg. Hon känner ursinnet bubbla upp i henne. Vem var så galen och illvillig att den hade sönder hennes kappa? Det skulle bli dyrt att laga den. Hon skulle vara tvungen att göra det själv. Hon hade inte råd att gå till skräddare. Vad var det för en galning som gjorde sånt här?
Jag undrar det också, för det är ju en väldigt märklig händelse.
Ja.
Av det vi har fått höra nu så får man ju bilden av att det är någon form av ungdomsligist. Men då kan man ju nästan undra, vad gör han i kyrkan egentligen?
Ja.
Och, ja, väldigt mystiskt.
Och han visste ju inte att hon skulle komma, han satt ju faktiskt bara där.
Mm.
Eller eventuellt, hon gick ju där varje dag.
Ja.
Det, så det vet man ju inte, men...
Mycket märkligt.
Ja. När Helena kommer hem och tar av sig kappan så fryser hon till med den i handen. Långsamt håller hon upp den högra handen framför sig. Den är alldeles blodig. Hon tar av sig sin blus. Även den har en reva. Hennes underlinne är lika så. Hon går fram och ställer sig framför sin halsspegel. Och försöker vrida på kroppen. Det gör ont. Hon kämpar för att försöka se i sin rygg samtidigt som hon känner efter med handen. Under det vänstra skulderbladet har hon ett öppet sår som fortfarande blöder. Hon vet inte vad hon ska göra. Allt är så förvirrande. Hon vet varken ut eller in. Men hon har väldigt ont. Och blodet rinner ner på golvet. Hon måste göra någonting nu. Helena går ut i köket och lyfter på telefonluren. Vännen som svarar säger till Helena att var bara lugn, gör inget till en läkare. Och en stund senare är läkaren där. Han blir konfunderad när han hör vad Helena har att berätta. Men när han tittar på hennes rygg ser han tydligt ett stort jack i hennes rygg. Hon har helt uppenbarligen blivit knivhuggen. Han ser till att såret läggs om och jag vet inte om det sys eller vad som händer, men någonting gör de i alla fall. Hon blir instruerad att vila och sova om hon kan.
Hon måste väl ha blivit så chockad att hon inte upplevde hur allvarlig attacken var. Liksom.
Nej.
Så, att det, så kan det ju bli. Man skadar sig svårt men chocken tar över.
Ja.
Men jag har också förstått det som att du har ju mest känsel kanske på huden.
Mm.
Så kommer du igenom huden och in liksom i grejer som är längre in i kroppen så är det inte alltid att det känns.
Det är ju så.
Sen vet inte jag absolut inte vad, alltså det beror ju, måste ju också bero på vilka organ som träffas och så.
Mm.
Men sånt har jag hört också utan att veta alldeles för mycket om det.
Ja. Mm.
Och morgonen efter så kontaktar Helena polisen och anmäler händelsen. Och polisen tar upp en rapport, de tittar på såret och de ber Helena beskriva det hon minns av den här händelsen och hur den här mannen såg ut. Det var en tonåring mellan 16 och 18 år, säger hon. Han var medellång, mörkt hår, Han såg vänlig ut. Han hade bruna byxor och en tunn jacka. Och så hade han då det här studentmärket på armen. Polisen tycker att den här historien låter helt bizarr. De undrar om inte det är så att Helena är förvirrad och har hittat på allt för att få uppmärksamhet. Och själv skurit sig.
Just det.
I ryggen. Eller hur? Mm. Eller om det var något annat som hade hänt och hon blandade ihop allt. Och så kan jag tillägga också att i mina källor så beskrivs då den här 48-åriga Helena som, citat, äldre kvinna.
Mm-hmm.
Jag tänker inte säga någonting om det eller min ålder, men ja, jag släpper det direkt. Polisen tackar Helena och lovar att följa upp och höra av sig till henne. Men det gör de inte. Den här anmälan lägger de i en hög med andra fall som de ska ta någon gång när de har tid.
Mm.
Och tid har de aldrig. Mm. Så att det här liksom når aldrig deras chef, det når inte tidningen, det når ingen.
Mm.
2 dagar senare, den 23 september, är Francesca Lewandowska på väg hem efter att ha gjort sina matinköp för de kommande dagarna. Och eftersom det är brist på varor i de flesta affärer har Francesca gått i affär efter affär på jakt efter vad hon är ute efter. Francesca har tid med det. Hon är 78 år gammal och arbetar inte längre. Dessutom är hon stark. Nöjd kliver hon på spårvagnen i Krakows gamla stan. Hon har lyckats hitta det mesta hon behöver och hon har armarna fulla med kassar med mat i.
För det här är alltså under den tiden som du sa att
precis.
Man nästan hade tur om man hade hittat hälften som man hade på sin inköpslista.
Precis.
Mm.
Och det här är ju under 60-talet, men som jag förstår så har det liksom fortsatt ganska länge. Det var likadant under 70-talet.
Ja. Okay. Oj då. Mm.
Det tog väldigt lång tid för Östeuropa och Polen att återhämta sig liksom och komma ikapp med sånt.
Mm.
Och när hon kliver av spårvagnen några stationer senare, där hon bor då, så går hon långsamt för att inte tappa någonting. Till slut är hon framme vid det hyreshus där hon bor. Klockan är 1:30. Tidig eftermiddag. Hon öppnar grinden och sen porten innan hon mödosamt börjar ta sig upp för trapporna till sin våning. Det har varit en lång dag, trots att det fortfarande är mitt på dagen. En kort stund därefter är 3 män på väg antingen ner eller upp för trappan i samma hyreshus. De stöter på Francesca, som ligger livlös i trappan. Nedanför henne har matvarorna rullat ur sina kassar och ligger utspridda i trappan. Under hennes kropp har en pöl av blod bildats och pölen blir bara större och större. Ambulansen kör i ilfart med den medvetslösa Francesca. Och när de klipper av liksom kläderna av hennes kropp så ser de att hon har ett djupt knivsår i ryggen. Hugget har missat hennes hjärta bara med ett par centimeter. Och som ett under så dör inte Francesca. Hon var ju ganska liksom stark och vältränad för sin ålder.
Mm.
Men hon får tillbringa lång tid på sjukhus och sen får hon återhämta sig hemma. Och som ett tråkigt minne av händelsen så kommer hon få gå med käpp resten av livet. Men nu går jag händelserna lite i förväg. För Francesca har precis opererats och läkarna har gett polisen tillåtelse att komma in och förhöra henne för att hon är tillräckligt liksom klar i huvudet då. Och hon är verkligen pigg i huvudet, märker de. De blir förvånade över att hon minns så mycket av händelsen. Annars är det vanligt att en människa som är med om någonting traumatiskt kanske inte minns så mycket efteråt. Men hon minns allt.
Det är inte helt ovanligt att man minns mer.
Är det så?
Ja, jag det var ganska länge sedan så var det jag och ett kompisgäng som blev under pistolhot blev rånade. Så det var 3 män som bara omringade oss. Vi var ju fler än dem. Men det var en av dem som hade ett vapen.
Ja.
Så.
Är det här på riktigt?
Ja, det här är på riktigt.
Nej.
Och så ville de ha våra mobiltelefoner och plånböcker och såna här saker. Och jag bara, ja men det var ju en. Och så kom ju polisen och pratade med oss.
Ja.
Och jag var bara så, ja en av dem hade en pistol. Och min kompis bara, nej alla hade pistol. Ja. Så hon hade placerat pistoler hos alla.
Ja.
Så.
Mm.
Så ibland. Ja.
Så ett falskt minne då?
Eller? Ja, det är ju svårt för mig att veta. Jag såg ju, det var en som hade pistol och stod och riktade och den andra gick och plockade ihop. Han hade ingen pistol, liksom, vad jag såg.
Nej.
Men, när hände det här?
Det här var 2002.
Mm.
Man har ju också sett de här undersökningarna med just hur dåligt man minns. Alltså,
ja. Men det tror jag också, det måste ju ha med personlighetstyp att göra då kanske, hur man funkar.
Ja, det tror jag. Vilket ju såklart är helt omöjligt då för polisen att veta vilken personlighets... Alltså, det var ju något test om de gjorde på typ Veckans brott eller någonting. Mm. Det var ett gäng som, de var på väg in till liksom, tv-studion och de visste att det var någonting som skulle hända. Ja. Men de var bara på parkeringen än så länge. Och så helt plötsligt så kommer en kille gåendes och liksom typ slår sönder en ruta eller någonting på en bil och hoppar in och de bara, va? Såg ni det där liksom?
Ja.
Och sen så, och det visste de ju inte att det var fejk då, men då fick de ju göra en sån här fantombild.
Mm.
Och det var typ en person som hade ett bra minne, där det verkligen var, men det här är som personen i stort sett såg ut. Liksom. Men de andra var helt ute och cykla, om jag minns rätt.
Ja, det var intressant.
Francesca beskriver hur hon kommer hem och går in genom porten. Och vad hon hade märkt så hade ingen följt efter henne. När hon hade kommit en bit upp så hör hon fotsteg bakom sig. Hon vänder sig om och ser en ung man som också är på väg upp för trappan. Han är några steg bakom henne. Hon beskriver honom som välvårdad. Och han är en ungdom mer än en man. Han ser väldigt snäll ut. Det finns ingenting skrämmande med hans utseende överhuvudtaget, tvärtom. Han ser ut att vara mellan 16 och 18 år gammal. Precis som Helena sa.
Just det.
Han har mörkt hår. Och så det första hon märkte, studentmärket på armen. När Francesca hade sett mannen hade hon vänt sig om och sen fortsatt gå upp för trappan. Då kände hon plötsligt ett hårt hugg i ryggen. Och hon kunde känna att det var något slags vasst föremål som trängde in genom kläderna och in i ryggen. Hon kände hur hon föll. Medan hon låg i trappan sköljdes hon över av en nästan outhärdlig smärta. Hon hörde mannens steg när han sprang ner för trappan och ut genom porten. Och polisen som tar upp Francescas rapport är troligen en av de två som förhörde Helena två dagar tidigare. För han minns Helenas beskrivning av vad som hände i kyrkan. För det går liksom inte att mista sig på likheterna.
Nej.
För det var liksom den unge mannen, studentmärket, knivhugget i ryggen och så vidare. Och då inser polisen att de har gjort ett misstag då som har lagt förhöret i en...
En hög som aldrig kommer gå sen.
Ja, precis. Så några timmar senare så har de två poliserna då som har fått ansvar för den här utredningen både Francescas och Helenas fall framför sig. De beskriver de här två fallen för chefen som nickar och håller med om att likheterna är för slående för att fallen inte ska höra upp. Motivet däremot är omöjligt att utröna. Ingen av kvinnorna har blivit sexuellt utnyttjade eller liksom tilltalade med ord på något sätt. De har bara blivit knivhuggna i ryggen. Ja, bara inom situationstecken då.
Ja, jo.
6 dagar efter attacken på Francesca, den 29 september 1964, står Maria Plitka framför anslagstavlan som sitter på väggen till kyrkan hon går till nästan dagligen. På anslagstavlan sitter information om kommande mässor, om kyrkkaffe och andra sammankomster som hon kan ha intresse av att gå med på. En stund senare går en nunna förbi kyrkan. Då står inte Maria längre och läser på anslagstavlan. Hon ligger på marken i en böl av blod. Maria är fortfarande vid medvetande, ser nunnan. Men när nunnan böjer sig ner in till Maria så märker hon hur svårt Maria har för att andas. Så nunnan ber en förbipasserande att liksom kontakta polisen medan hon försöker göra vad hon kan för Maria. Hon märker att Maria försöker prata, men orden blir till viskningar. Nunnan böjer sig ner så nära hon kan och hon hör Maria viska, ung man, ung man. Sen dras hon ner i medvetslöshet. På sjukhuset konstateras det att hon, precis som Helena och Francesca, har ett hugg i ryggen. Troligen orsakad av en mindre kniv. Och den beskrivs sen som en kniv som är 10 cm. Så det är inte någon jättekniv.
Nej.
Under operationen ser läkaren att hugget har träffat den ena lungan och missat Marias hjärta med bara några centimeter. Samtidigt som Maria ligger nedsövd efter operationen så kommer en man in till sjukhusets reception. Han ser sig om och går sen fram till disken. Han frågar om den äldre kvinnan som har blivit knivhuggen. Hur är det med henne? Receptionisten blir förvånad. Nyheten om knivhuggningen av Maria Plitka har inte kommit ut i media. Hur kan mannen veta vad som har hänt? Och för att kunna lämna ut information till någon som ligger på sjukhus så måste ju personen vara en liksom, nära anhörig eller vän. Så hon frågar mannen mitt emot vad han heter. Men istället säger han bara tack och så vänder han sig om och går ut. Receptionisten känner en rysning ut efter ryggraden. Hon har onda aningar. Att mannen visste vad som hade hänt kunde ju innebära att det var han som var gärningspersonen. Hon ringer upp till avdelningen där Maria vårdas och berättar vad som nyss har hänt för en av poliserna som sitter utanför Marias rum. Snart är polisen nere hos receptionisten för att ta ett signalement. För det här kan ju vara en väldigt bra ledtråd. Hon beskriver mannen som mellan 24 och 30 år gammal. Han hade mörkt hår, väldigt blek hy och såg ovårdad och svettig ut. Han såg mentalt instabil ut, säger kvinnan. Och på sig hade han mörka byxor och en tunn ljusjacka. Så att det är liksom, det är inte riktigt.
Men är det en samma person, undrar man ju?
Det vet vi inte.
Det låter som en stark kontrast till den där pojken med vänligt utseende.
Ja, och hon sa ingenting heller om det studentmärket.
Nej.
Men det mörkt hår stämmer ju. Men,
Men det är väl fler än en person som har mörkt hår, tänker jag.
Precis. Så det är, liksom, det är knivhugget.
Skulle kunna vara den unge pojken med fint utseende fast han har en dålig dag, tänker jag.
Ja, precis.
Så ovårdad ut och luktas.
Men det är ju intressant att gå från 16 till 18 till 30-åring i och för sig. Men...
Måste han vara bra sliten.
Ja. Dagen efter, den 30 september, så dör Maria utan att ha vaknat upp efter operationen. Polisen har nu tre kvinnor som blivit knivhuggna i ryggen, varav en har dött. Två dagar efter Marias död sätts en specialstyrka ihop, alltså en grupp poliser och andra specialister som ska arbeta enbart med de här tre fallen. Gruppen döps till Dabusek, vilket jag försökt googla på vad det betyder, men jag får inte fram någonting. Men hur som helst, Helena, det första offret som inte blev riktigt trott, hon förhörs igen. Och polisen förhör även kvinnan som hade sett mannen springa iväg från kyrkan. Men hon hade bara sett honom så snabbt att hon minns att han var medelbyggd man med mörkt hår. Och att han på något sätt rörde sig som att han var ung, säger hon. 1964 så rapporterades brott i Polen sällan i tidningar. Eftersom den kommunistiska ledningen liksom censurerade i media för att tala om att liksom, det är jättebra att ha det som vi har i vårt land. Inga brott. Men det förekom såklart brott även där, men de liksom kom inte ut i offentligheten. Men när det nu handlar om tre våldsamma attacker som dessutom slutat med att det tredje offret dog, så bestäms det att polisen faktiskt behöver gå ut med nyheten i pressen den här gången.
Då undrar man sig, vem är det som bestämmer det? Det är okej, ni får skriva om det här. För det måste ju varnas om då, känner jag.
Ja, precis.
Men finns det någon liksom myndighets...
Ingen aning. Ja.
Det gör det säkert, alltså någon sorts statlig koppling.
Ja.
Obehagligt.
Väldigt obehagligt. Utredningsgruppen sätter sig ner för att noggrant författa det här signalementet av mannen som de ska gå ut med. För de tror ju, det är vi ju inte säkra på den här tredje.
Nej.
Det signalementet. Men de tänker att det är samma gärningsperson för alla tre. Och de kommer överens om att de tre attackerade kvinnornas signalement, och egentligen bara de två första, eftersom Maria bara hade kunnat säga ung man.
Just det.
Men de kommer fram till att deras signalement, alltså offrens, är mindre tillförlitliga än kvinnan i sjukhusets reception. För att det här handlar trots allt om tre äldre kvinnor som säkert har sämre minne.
48 år, vet du.
Ja.
Då börjar jag minnas.
Det går ut för tidigt.
Ja.
Brasklapp, det var på skoj.
Ja. Och därför blir signalementet som går ut i media samma som sjukhusreceptionisten hade liksom beskrivit honom som. Till skillnad från offrens beskrivningar så beskriver ju hon mannen som sliten, ovårdad och äldre än vad kvinnorna bedömt honom vara.
Och det passar ju också bättre in på vad man överlag tänker att en galning som springer runt och knivhugger folk ser ut.
Ja,
det är ju inte en ung, välvårdad gosse.
Nej.
Utan det är ju en galning och det ser vi ju än idag. Ja. Alltså det är ju ingenting unikt för 60-talet, utan Nej. Det är ju även idag att man liksom, ja, man målar upp liksom människor som onda och då ser de, ska de se
de ska stämma överens.
De ska stämma överens rent utseendemässigt, och det är ju också jättefarligt.
Ja. Men en sak som skiljer ut det ännu mer, det är att receptionisten sa ju att hon trodde att han var mellan 26 och 30 år. Men polisen lägger till ytterligare 10 år i den här profilen. Okay. Och skriver därför att mannen är runt 40 år.
Men varför då?
Väldigt märkligt.
Och dessutom så frångår den här, för att alla har ju ändå sagt att han hade mörkt hår. Där är ju konsensus. Men nu så beskrivs han som att han har mörkblont hår. Men i övrigt så beskrivs mannen så här. Långt slitet ansikte. Buskiga ögonbryn. Medellång och medelstor kroppsbyggnad. Det högra ögat är större och mer uppspärrat än det vänstra, vilket eventuellt kan bero på att det större ögat är en protes. Han har skarpa kindben med något hängande skinn, som att han är väldigt, väldigt mager i ansiktet. Och tydligen enligt receptionisten då hade han haft ryckningar i ansiktets högra sida.
Okej.
Så det skiljer sig helt.
Men samtidigt så kan jag ändå så här, för receptionisten, hon har ju ändå stått och pratat med honom ansikte mot ansikte,
ja,
till skillnad från de här kvinnorna. Alltså jag kan fatta den delen, att de tänker att ja, jag såg en ung man som sprang ifrån mig, så att jag fick bara en glimt.
Ja. Och det, så
den,
är det,
det köper jag, men just det där med att deras beskrivningar stämmer överens, och så går man på den som liksom är mest, sticker ut mest från övriga, känns ju lite, men ja, just den biten kan jag ändå förstå.
Ja, det kan jag också.
Hon borde ha fått ett bättre bild av honom för att hon har haft ett samtal med honom.
Ja. Men efter att polisen då har gått ut med signalementet i tidningen, så är det ändå svårt att hitta vittnen. Krakows invånare är 1964 ofta misstänksamma mot polisen, som anses vara korrupt och att de liksom går den kommunistiska ledningens ärenden. Men människorna i staden blir förstås väldigt oroliga av nyheten, särskilt i stadskärnan. Kvinnor vågar sig inte längre ut på stan ensamma, och kyrkornas bänkar blir tommare och tommare. Och många kvinnor går omkring med en sax i väskan eller någonting vasst, som till exempel en metallbit. De sätter fast kuddar på ryggen under kläderna så att ett knivhugg liksom inte ska kunna nå in. Bland annat finns det en berättelse om en kvinna som hade halkat och typ brutit lårbenshalsen eller någonting. Och när de kom in till sjukhuset så såg de att hon hade en stor sån här plåt, alltså köksugnsplåt, fastsatt på ryggen.
Och förstår du hur man mår då?
Ja.
Det låter ju inte direkt bekvämt om jag säger så.
Det säger något om att fallet blev en stor sak också i stan. Något som var i det kollektiva medvetandet.
Ja, verkligen. Utredarna besöker härbergen, psykiatriska kliniker och kyrkor på jakt efter mannen med signalementet, och också på jakt efter vittnen. De tar hjälp av psykologer, det som man nu kanske skulle kalla för profilerare, men som då var ett ovanligt grepp att använda.
Just det. Tidigt.
Väldigt, väldigt tidigt. Men det var väl det att de hade ju ingen aning liksom, vad är det som händer? De har inget motiv, ingenting. Och i källorna står att ett par av de här psykologerna, och jag vet inte hur många det var, men ett par av dem som rådfrågades menade på att attackerna kan ha varit sexuellt motiverade, medan andra säger att nej, det var det inte alls. Så att där hittar de inte heller något motiv. Men polisen känner pressen flåsar dem i nacken. De kommer få utstå mycket kritik om de inte löser det här. För de här attackerna hade liksom skett mitt på dagen. Två av dem hade hänt på offentlig plats, alltså i kyrkan och utanför kyrkan. Det vore pinsamt om det här inte gick att lösa. Men 3 månader går. Inga nya attacker. Inga fler tips. Utredningsgruppen som är dedikerad just till det här fallet stängs ner. Utredningen läggs på is.
Så de väntade i stort sett bara på att få fler spår i samband med att en ny attack sker? Liksom,
ja,
eller?
Ja.
Och så bara kom det inga fler attack och då bara nej.
Ja. Okay. Och trots att ett av dem faktiskt var ett mord. Just och de andra mordförsök.
Ja, uppenbarligen.
Och en talesman för polisen har sagt i en intervju efteråt att det var som att leta efter en nål i en höstack. Men teorin nu i alla fall efter 3 månader är att gärningspersonen är mentalt instabil. Och efter att attackerna har den här personen antingen lagt sig in för mental vård eller blivit häktad för något annat brott. Och det är därför det inte har skett någonting mer. Sånt där. Det går ytterligare 1,5 år. Livet i Krakow återgår till det vanliga och brotten faller i glömska för den stora allmänheten. Kvinnor slutar och går runt med saxar och knivar i väskan. Söndagen den 13 februari 1964 är en snöig vinterdag. Ungefär 4 kilometer utanför Krakow så ligger berget Korskursko, tror jag att det uttalas. Berget är ett populärt utflyktsmål på helgerna. Invånarna i Krakow åker dit för att åka skidor, pulka och släde. Just den här söndagen så är en slädtävling. Jag i alla fall översatte det till det. Det kan också vara pulkatävling.
Mm.
Och toppen av berget är full av aktivitet och människor som antingen ska vara med i tävlingen eller titta på. Runt toppen är det som en ojämn dimma som liksom förflyttar sig, glider runt. Så under vissa partier av backen på vägen ner mot målet så kommer slädåkaren åka genom tät dimma och inte se särskilt mycket. Men dimma på det här berget är inte ovanligt, så de är vana. Den 11-årige Leszek Savek ser fram emot tävlingen. Han älskar snö och vinteraktiviteter. Han har tränat i veckor för att vara med i tävlingen med sin släde. Och han tror att han har en god chans att ta sig upp på pallplats. Kanske till och med vinna. Leszek vaknar tidigt på tävlingsdagen. Han har för mycket pirr i magen för att kunna ligga kvar i sängen. Snabbt klär han sig i sina varmaste vinterkläder samtidigt som han försöker få ner lite frukost. Han är nervös. När han till slut är klar säger han hej då till sina föräldrar och går ut genom ytterdörren. Väl på berget går han fram till tävlingsledningen för att registrera sig. Men till hans stora förskräckelse så säger domaren att hans släde inte uppfyller kraven.
Mm.
Och det vet inte jag vilka krav det är, men det är någonting med den.
Mm.
Och de säger att han får inte vara med. Leszek förstår inte riktigt varför, men hur mycket han än argumenterar så får han inte vara med i tävlingen.
Nej.
Ja.
Stackarn.
Ja, eller hur?
Men också som de beskrivit honom, att han vaknar med pirr i magen, han har övat det flera veckor.
Ja.
Bo, bo, bo.
Ja, och han är förtvivlad, minst sagt.
Det hade jag också varit.
Modfällt tar han sin släde och drar den bakom sig. Han vet inte vad han ska göra. Han går bort från tävlingsstarten. En bit bort breder dimman ut sig. 15 minuter senare går en ung scout genom dimman mot starten. För många scouter är funktionärer på sina tävlingar. Och de går liksom runt berget för att se att allt går lugnt att städa till. Men någonting har hänt. Scouten snubblar nästan på ett byltekläde på marken. Men det han ser på marken är inget byltekläder. Det är Larseks kropp. Hans glasögon sitter fortfarande kvar på honom, men de är krokiga som om någon har slagit honom i ansiktet. Han ligger i en pöl av blod och håller fortfarande i snöret i släden.
Lilla gubben.
Gud, vad mörkt då.
Och också just bara för att du har pratat om, och man, alltså man fick ju så, jag fick så mycket känslor med honom redan över hela slädgrejen.
Ja.
Och så, han dog när han var ledsen och besviken. Ja. Lilla gubben. Mm.
Polisen är snabbt på plats. För att när man håller en tävling måste du ansökas till polisen om tillstånd, och de sätter in extra resurser så att de är i närheten.
Det låter ungefär som derby liksom.
Ja, men lite så. För att någonting händer alltid. Någon skadar sig, det här jag fick tjuvar. Allt kan hända. Och nu spärras hela berget av och ett ganska stort område runt omkring. Men polisen hittar inte någon misstänkt förövare. Men med tanke på allt blod så borde mördaren ha fått blod på sig, i alla fall på händerna. Och troligen på kläderna också. Men det enda polisen hittar är ett skoavtryck i närheten av Leszeks kropp. Och det visar sig att det tillhör en av tävlingsfunktionärerna. Så att, och han har ett alibi, så att det enda spåret de hade då är inte ens ett spår. Så de har ingenting. Obduktionen visar att Leszek har blivit knivhuggen 11 gånger. Och huggen har gått igenom nästan alla hans vitala organ. Mördaren har använt ett extremt våld. Leszeks fickor innehåller fortfarande en lott han har köpt. En almanacka hans föräldrar vet att han haft med sig när han gick hemifrån. Dagen efter mordet går utredarna ut i media och berättar om mordet. Ett mördat barn är för allvarligt för att hålla hemligt för allmänheten.
Jag tänkte just, vad var det som gjorde att det...
Det var att det var ett barn.
Ja, jag fattar.
Och att det var så våldsamt, antar jag.
Mm.
Under samtal med Leszeks föräldrar och vänner har det kommit fram flera misstänkta. En av dem är en pojke som heter Benedikt. Han är känd för att vara stökig och han är jämnårig med Leszek. Han har tidigare bott i samma lägenhetshus som Leszeks familj. Benedikt är känd för att ha mobbat och trakasserat Leszek. Även efter att Benedikts familj har flyttat så har mobbningen fortsatt. Då och då har Benedikt kommit dit bara för att ge sig på Leszek. Benedikt beskrivs av många som mentalt instabil. Han beskrivs som en bråkmakare och en översittare. Men Benedikt, han har ett helt säkert alibi. Det kan inte vara han som har dödat Leszek. Ett annat vittne trädde fram. Det är en kvinna som har sett en man gå runt uppe på berget samma dag som tävlingen ägt rum. Hon hade varit där som åskådare. Och den här mannen var i sällskap med en pojke och pojken drog en släde genom snön. Kvinnan beskriver den här mannen som runt 30 år, medellång och medelstor med mörkt hår och stora ögon. Och hon kände igen den här mannen direkt hon såg honom. Inte med namn, men han hade tydligen trakasserat henne för några dagar sedan. Och på vilket sätt han hade trakasserat, det har liksom inte framkommit i källorna. Men någonting har hänt henne.
Jag har en fråga. Hur lång tid hade det gått mellan kvinnan som dog av knivattacken och den här pojken med släden?
1 år och 8 månader.
Okej.
Så det är ett tag.
Ja.
Men jag förstår ju att det finns en anledning till att du tar upp Lasek.
Ja.
Men de gör inte någon koppling.
Nej, de gör inte en koppling.
Nej. Mm. Dels så är det en helt annan offerprofil.
Ja.
Men också så att det har tagit så extremt lång tid. Och så ser det väl heller också, det här är på en annan plats.
Ja.
Visst, för att de andra var väl i mer eller mindre centrala Krakow.
Ja, precis. Mm. Så det är inte så mycket som stämmer mer än att det är knivhugg i ryggen.
Och det är 11 knivhugg istället för
1.
Ja. Ja, det är ett nytt modus operandi då.
Ja,
verkligen.
Polisen undersöker spåret som den här kvinnan då pratar om. Men de upptäcker snart att kvinnan hade en lång egen historia av psykisk sjukdom. Och hon hade dessutom vid flera tillfällen själv varit våldsam mot andra personer. Och det visar sig att hon har annat i bagaget som inte har med Lasek att göra. För hon är misstänkt i en annan utredning. Ett par dagar efter att hon har trätt fram som vittne i mordet på Lasek häktas hon för mordet på ett spädbarn en vecka tidigare. Sitt eget barn. Så hennes vittnesmål tas inte bort. Men det läggs i högen för de mindre sannolika spåren kan man säga.
Ja.
Börjar bli väldigt komplext allting. Ja. Man tänker vart historien börjar någonstans och vart vi är nu.
Och jag kan ju köpa att polisen, ja men som sagt, inte kopplar och inte riktigt, alltså varken vet ut eller in.
Nej.
Det kan man ju fatta.
Ja.
Jag tycker ändå att det var lite skillat av dem att de kopplade ihop de här 3 första.
Ja, verkligen.
Någonstans. För att, ja men som sagt, är man underbemannad så blir det ju lätt så att någon kommer in och bara, hej, det är en jättekonstig människa som sprang fram och bara satte en kniv i ryggen.
Ja.
Jag har ingen aning om vem det var, jag har inga fiender. Nej, okej, ja, vad ska vi göra åt det?
Ja.
Det finns inga vittnen. Hej och hå, alltså, men ändå att de sen då när vi blev skedde något liknande, att de liksom faktiskt kopplade ihop det.
Mm. Ja, redan på offer nummer 2.
Ja, för att annars så är det så här i, du vet, efterklokheten kan vara stor liksom i vissa sådana här fall.
Mm. Och den här spretigheten tänkte jag på, att jag kanske ska ta bort när det kommer ett vittne och sen är det ingenting. Men det belyser är att, för att väldigt ofta när det händer någonting så kan det forma in som jättemånga liksom tips och grejer. Men i det här fallet, de tips jag tar upp nu, det är typ de som kommer in.
Yeah.
Det kommer inte in fler.
Okay, ja.
Och ofta så är det också lätt att sitta, tycker jag, när man sitter och researchar eller läser eller lyssnar på en podd eller vad man nu än gör. Att man är så här, för vilka idioter att de inte fattar. Mm. Ja, men konstigt. Nu sitter ju vi
med facit.
Med facit. Mm. Just. Ja.
Ja.
Och då är det viktigt liksom att, ja, men, ja, som sagt, att jag kan se att det inte var så lätt.
Mm. Mm. Nästa ledtråd kommer från en av Lasseks klasskamrater som heter Andrew. Han berättar att han har träffat Lasek på tävlingsdagen och att de hållit varandras sällskap en stund. Ungefär klockan 10.30 hade de blivit tilltalade av en man i 30-årsåldern. Och de hade liksom bara pratat om väder och vind och tävlingen och sånt. Och Andrew förstod inte varför, men när de hade pratat en stund om tävlingen så tog mannen Lasek i handen och ledde iväg honom. Och Lasek verkade ha följt med frivilligt. Han hade betett sig som att han kände mannen. Och det var det sista Andrew såg av Lasek innan han hittade stöd.
Men var det i samband då med hans död? Eller var, alltså det ja. Måste, ja. Så det, då vet man att det är gärningspersonen? Eller är det liksom det här hände 2 timmar tidigare? Eller vad?
Det var typ, jag vet inte hur lång tid, men 45 minuter, en halvtimme 45 minuter.
Mm.
Men jag kommer till det lite mer.
Okay.
Det var det sista Andrew såg av Lasek innan han hittade stöd. Och Andrew ger samma signalement som den här kvinnan som hade mördat sitt barn gjorde. Att det var en mörkhårig man och så. Det lät väldigt mycket som samma signalement som kvinnorna som hade blivit attackerade hade givit, förutom då det här märket på armen. Andrew sa att det var en ung man med normal kroppsbyggnad och mörkt hår. Men när utredarna pratar med Andrews föräldrar blir hans mamma jätteförvånad. Hon berättar att Andrew inte kan ha varit tillsammans med Lasek på berget klockan 10.30. Han hade ju inte lämnat huset förrän klockan 11 den dagen.
Mm.
Och sen skulle ändå ta sig 4 kilometer.
Ja.
Och när Andrew konfronteras med det här så bryter han till slut ihop och börjar gråta. Han erkänner att han har hittat på allt. Han vill ha uppmärksamhet. Och han kommer ihåg det signalementet från... För att han, vissa verkar liksom... Som det verkar som att brott kommer ut i tidningarna så sällan där. Eller kom ut. Så att de minns ändå.
Ja.
På något sätt.
Mm, det för sticker att, ut. Det finns, ja. Om det bara står om ett enda brott så lägger man ju det på minnet då såklart.
Det var lätt att vara true crime-expert på den tiden.
Ja.
I Krakow.
Har du hört om det enda mordet som någonsin har hänt i precis. Den här stan? Ja, det har jag.
Och Andrew skäms förstås. Men allt han kan göra är att be om ursäkt och lova att det aldrig, aldrig kommer hända igen. Han ska aldrig mer ljuga. Inte någonsin lovar han sin mamma. Tidningarna ombeds att publicera ett foto av Lashek. Med en anmodan i texten att alla som sett honom under tävlingsdagen ska höra av sig till polisen. Och det behöver alltså inte vara någon som har sett honom liksom i samband med att han har försvunnit utan alla som överhuvudtaget har sett honom den dagen vill de ha kontakt med. 2 månader senare, torsdagen den 14 april 1966, är den 7-åriga Malgorska hemma.
Välkommen tillbaka imorgon för del 2 av historien.
Kan jag få en giffel?
Varsågod, ta så många gifflar du vill ha. Jag menar gifflar.
Gifflar? Jag tar 2.
Vill du ha?
Nej, tack.